Skalet, nya på tionde platsen med Sweet and Psycho. Molly Sandén och Victor Leksell tillbaka på nionde platsen med Lost and Found. Det innebar att Dolly Style och John Lundvik fick lämna, nej, inte med en duett, utan med Jiha respektive Voice of the Silent. Tekniker har varit Maria Stockhaus, listredaktör Micke Sederberg. Jag heter Carolina Norén. Önskar er en fortsatt trevlig söndag med oss här i P4. Närmast blir det P4 Extra med Erik Blix efter nyheterna. Hej då!
Nyheter från Ekot. Polisen i Stockholm har tagit 7 miljoner kronor i beslag i en större insats riktad mot misstänkt penningtvätt. Vår reporter Helena Gailani berättar.
Dyra klockor, väskor och märkeskläder, det är de misstänkta brottsvinsterna som beslagtagits. Men David Södermalm, polisinsatschef vid lokalpolisområdet Norra Innerstan som TT har pratat med, menar att kriminella ekonomin omsätter miljarder och att det här bara är toppen av ett isberg. Totalt sett handlar det om 15-20 personer som beslagen gjorts mot och flera av dem är sedan tidigare dömda för bland annat bedrägerier eller narkotikabrottslighet. Samtliga misstänks för penningtvättbrott.
I Ukraina har explosioner hörts i huvudstaden Kiev efter ett ryskt robotanfall i morse. Enligt stadens borgmästare så har minst en person dödats och flera skadats. I stora delar av Ukraina har flyglarmet ljudit idag. I Myanmar försvårar kraftigt regn det fortsatta räddningsarbetet efter jordbävningen för över en vecka sedan. Samtidigt så ser temperaturen ut att stiga till 37 grader idag i landet, vilket kan leda till att sjukdomar sprids i de tillfälliga tältstäderna. Sverige och Svenska Golfförbundet har röstat för ett maxtak när det gäller antalet medlemmar i en golfklubb.
Beslutet innebär att så kallade brevlådeklubbar som har samlat tiotusentals golfare med billigare avgifter nu stoppas. Enligt Golfförbundet sker brevlådeklubbarnas verksamhet på bekostnad av vanliga golfklubbar som får svårt att bekosta sin dyra drift av banor. Beslutet fattades vid helgens årsmöte med röstsiffrorna 62 mot 8. Därmed får en golfklubb begränsningar på 2800 så kallade golf-ID per 18-hålsbana och 1680 per 9-hålsbana. 5 brevlådeklubbar har nu vänt sig till Konkurrensverket med en klagan. De nya reglerna träder i kraft den 1 juli i år och de som är medlemmar i klubbar som överskrider taket får dock stanna kvar fram till den 1 januari nästa år.
Reporter här, Radiosportens Gustav Enkeskog. I USA har minst 16 personer omkommit i de kraftiga oväder som drabbat södra och mellersta USA de senaste dagarna. På flera håll i landet så uppmanar myndigheterna nu boenden att inte ge sig ut på vägarna i onödan. Svenska vädret så, idag får Götaland och Svealand mest soligt väder, men i öster bildas en del stackmoln. I Norrland dominerar molnen, men det finns chans till någon solglimt. Från runt 10 grader i söder till i norr mellan 5 och 10 i fjällen runt nollan. Ekots nyheter med Daniel Klar.
Sveriges Radio P4, i en direktsändning från Radiohuset i Göteborg. Här är Erik Blix med P4 Extra.
Israel medger misstag i samband med att 15 vård- och räddningsarbetare dödades i Gaza. Tusentals svenska golfspelare måste byta klubb när maxtaksregeln införs. Och P4 Extra-gästen vill bli vår framtida statsminister, men än så länge känner vi henne främst från TikTok och Let's Dance. Perla Reini Malmberg vill sprida glädje och uppriktighet omkring sig. I USA hölls igår stora protestdemonstrationer över hela landet mot president Donald Trump under parollen Hands Off. Författaren och journalisten Åsa Lindeborg har en hel del att säga om kungen i sin nya bok. Och så ska vi prata lite skönhetstrender. Hur ska vi ha det med naglarna och sminket? Vad tycker ni? Vi kommer att borra i det i dagens program. Erik Blix heter jag. Nu kör vi igång! Robbie Williams får inleda låtlistan i P4 Extra idag med sin Millennium. Ja, vi börjar lite tidigare idag. Klockan är ju bara lite över 12. Men det är P4 Extra som är igång och vi ska börja prata om Israel och Gaza. Israeliska soldater har ju skjutit ihjäl 15 räddnings- och vårdarbetare i Gaza under en räddningsinsats. Det här hände i slutet av mars. Nu har New York Times publicerat en video som visar att ambulanserna hade sirenerna på och att de var tydligt märkta. Det här är något som Israel tidigare hävdat att det inte var. Nu medger den israeliska militären att händelsen måste utredas. Och med oss nu Sveriges Radios internationella korrespondent Johan Mattias Sommarström. Johan Mattias, berätta mer om vad du vet och vad som hände här.
Ja, det är ju en ganska uppseendeväckande händelse det här. De här 15 snarare sagt dödade eller försvunna räddningsarbetarna som kom från dels UNRWA, civilförsvaret och från ambulanstjänsten försvann ju då den 23 mars. Sen var de spårlöst borta en vecka tills de hittades i en massgrav där också deras fordon var krossade, sönderkrossade och nedgrävda, gömda. Och det är ganska fruktansvärda bilder som FN-organet OCHA har publicerat när man gräver fram då ambulanssjukvårdare i sina räddningskläder. Man ser hur reflexerna lyser upp på livlösa ben. Och nu har alltså New York Times publicerat en video där man ser hur det här inträffar. Hur en av ambulansmännen som då sitter som passagerare i en av ambulanserna filmar. Man ser tydligt hur varselljusen blinkar, alltså de här blå och rödljusen som sitter på taken på ambulansen. Man ser tydligt att det är ambulanser. Och så när de kliver ut så hör man lång ihållande skottväxling. Och den här mannen ber sin sista bön till Gud innan videon också slutar och han också dör.
Varför attackerades de här ambulanserna då?
Ja, enligt Israel så var det för att de betedde sig misstänkt, och soldater som har talat om det här för israeliska myndigheter säger att de inte uppgav sig komma från, ja, att de var ambulans- och räddningspersonal, att de inte hade varselljus till exempel, och att de opererade i ett område där det tidigare hade setts terrorverksamhet. Men den här filmen från New York Times bestrider ju verkligen det. Där ser man verkligen hur natthimlen lyses upp av de här blå och rödljusen som blixtrar. Och nu säger ju också Israel att man tydligen har fått fel information, eller åtminstone att det finns någon slags diskrepans från vad soldaterna vittnat om och vad som tycks vara det som verkligen skedde.
Mm. Och den här filmen, ja, den härrör alltså från en av de dödades mobiltelefoner som också hittats i samband med det här.
Ja, precis. Och han var uppenbarligen, han satt bredvid chauffören i en av de här ambulanserna. Kanske den som kom sist fram, för man hör redan hur automatelden är ihållande när han kliver ut från ambulansen. Och sen blir det ju väldigt suddigt och väldigt guppiga bildrutor, och man ser verkligen inte tydligt vad som händer. Men enligt uppgift så ska den här mobiltelefonen ha återfunnits på hans kvarlevor när man grävde upp honom i den här massgraven.
Hur vanligt är det med såna här händelser i den här förfärliga konflikten?
Alltså, det har ju dödats ganska många sjukhusanställda, räddningspersonal, och flera ambulanser också tidigare träffats, inte i den här omfattningen och inte på det här sättet, så att man försöker gömma ambulanser och gräver ner den här räddningspersonalen i massgravar. Men räddningspersonal och hjälparbetare har ju dödats tidigare. Och ibland så menar Israel då att Hamas eller andra terrorgrupper, som kanske Islamiska jihad, gömmer sig bland civila, gömmer sig i ambulanser. Och det har säkert förekommit, men troligen inte i den omfattning om man tittar på hur många som har dödats, räddnings- och ambulanspersonal, och absolut inte här senast, vad det verkar.
Men nu ska alltså den här händelsen utredas ytterligare då, om jag förstår saken rätt. Om vi talar om situationen i Gaza, hur har situationen förändrats den senaste tiden och hur påverkar det människorna som bor där?
Alltså, de jag talar med säger att den här, vad ska vi kalla det för, omstarten av kriget efter vapenvilans sammanbrott har inneburit mer intensitet i vissa delar av Gaza. I Shuja'iya till exempel, som ligger öster om Gaza City, där har varit omfattande attacker de senaste dygnen, och nästan alla människor som hade återvänt till sina hem där har flytt återigen, och många människor ligger fortfarande fastklämda i rasmassor där, döda eller levande. I söder, i Rafah, gränsstaden mot Egypten, där har Israels premiärminister Benjamin Netanyahu för ett par dagar sedan sagt att man ska ha en ny så kallad korridor, han kallar det för Philadelphia 2, där man skär av gränsstaden Rafah från till exempel Khan Yunis, och att man ska ha ett större militariserat område där, och man har beordrat stora delar av Rafah att evakuera, bland annat det här Tel Sultan där de här ambulanspersonalen dödades.
Och Israels premiärminister, alltså Benjamin Netanyahu, ska ju då resa till USA för att träffa president Donald Trump. Det sker nu redan imorgon, tror jag. Hur tror du att det samtalet kommer att handla, något om vapenvila eller kanske om helt andra saker?
Ja, om man nu kommer iväg. Det har inte 100% bekräftats från hans kansli, för han ska egentligen vittna imorgon och på tisdag i sin korruptionsrättegång där han står åtalad. Men troligen kommer han iväg, och det kommer att handla en del om de amerikanska tullarna. Det kommer också handla en del om Iran, men man får väl anta att det kommer också handla en hel del om kriget mot Hamas i Gaza och eventuell vapenvila. Men både Benjamin Netanyahu och den amerikanska presidenten Donald Trump har ju tidigare sagt att om Hamas inte släpper gisslan så kommer, citat, helvetets portar att öppnas i Gaza. Och det är väl någonting sånt vi ser just nu.
Sveriges Radios internationella korrespondent Johan Mattias Sommarström med den direktrapporten för oss här i P4 Extra.
Står här och tittar på vänner som gås. Du tog allt de la i din hand. Vissa blir kvar här, andra måste bort, så långt som de kan ifrån land. Till varje stad kommer jag, och detta blir den sista färden. Låt alla veta att blott en dag så var jag bäst i världen. Av bänkar och burkar så byggde vi slott, för vem bryr sig om morgondagen? Och vi tog för givet allting som vi fått, förlorade allt som vi vann. Som gott plocka blommor som växt genom asfalt, och gatan vi gick på har de rivit bort, men de tog aldrig dig och mig. Till varje fuck, till varje.
Peg Parnevik, bäst i världen i P4 Extra. Vi ska prata golf, eller omständigheterna kring golfspelandet. Tusentals svenska golfspelare kommer nämligen att tvingas byta golfklubb. Detta efter ett beslut som fattats av Svenska Golfförbundet just idag. Det handlar om att golfklubbar runt om i landet kommer att behöva införa ett maxtak på antalet golf-ID:n som de utfärdar. Många spelare kommer alltså behöva flytta sitt medlemskap från de billigare så kallade brevlådeklubbarna till traditionella golfklubbar. Hur hänger det här ihop? Jo, golfskribenten Martin Hardenberger är med oss för att reda ut detta. Välkommen till P4 Extra.
Stort tack.
Nu, om man då inte spelar golf, vad är ett golf-ID och varför behöver man det?
Ja, nej, men golf-ID, det är beviset för att du är medlem i en golfklubb. Du får det i samband med att du tar grönt kort och går med i klubben. Och med det här ID kan du sedan boka din starttid, till exempel.
Ja. Och vad handlar då den här striden om?
Ja, det är att man vill begränsa antalet golf-ID:n per golfklubb. Och det räknar man faktiskt per golfbana. Så tar du en golfklubb med två golfbanor, då blir det alltså dubbla antalet. Så 18 hål, då får du 2800 golf-ID:n eller medlemmar.
Mm. Och skälet är då att det är överbefolkat på våra golfbanor, eller vad?
Ja, både och. Det är så att det finns två olika läger. Ett då som vill att man ska ha ett tak och ett som vill att man inte ska ha ett tak. Och anledningen till att förbundet införde taket det är att man vill fördela ut alla golfare på klubbarna i hela landet. Så att vissa klubbar har ju då för få medlemmar och vissa klubbar har för många. Så att de klubbarna som har för få, de kämpar med sin ekonomi och då i förlängningen så riskerar man att banan läggs ner.
Så det handlar om att jämna ut det hela totalt sett?
Ja, och skydda golfbanorna. Se till att det finns många golfbanor framöver också så att inte de försvinner. För försvinner golfbanorna så blir det ju ett mindre utbud på en kanske ökad efterfråga. Och då sticker priserna i luften. De sticker uppåt istället för att vara så billigt som det är idag. Idag är det ju väldigt billigt att spela golf i Sverige om man jämför med andra länder.
Men en konsekvens av det här blir ju då att tusentals av Sveriges golfspelare kommer att behöva byta golfklubb. Man tvingas göra det helt enkelt.
Ja, och det blir ju till 2026 som det kommer att ske. Och då gäller det att man är lite kollar okay, vilka klubbar kanske behöver fler medlemmar. Var har man lite andra bra deals? För att samma deal som man har fått nu via brevlådeklubbar kommer vanliga klubbar att ha. Bara liksom differentierade medlemsformer kan man säga. Precis som olika typer av flygbiljetter eller tågbiljetter så finns det framöver olika typer av medlemskap per golfklubb.
Ja, ska vi förtydliga det då? Vad är en brevlådeklubb?
En brevlådeklubb är någonstans där du egentligen bara betalar en liten slant för att få ditt golfidé. Och sen så får du istället då betala per runda du spelar på vilken annan bana som helst. Så det är ett sätt att hålla ner sin kostnad som golfare. Och det är ett väldigt enkelt och smidigt sätt. Om du kanske är golfare men inte spelar 2024 men vill spela 2025. Eller skulle kunna gå in på till exempel Hattie Golf eller Cloud Golf Club. Fixa ett snabbt medlemskap och sen så spela på vilken bana du vill nästa dag. Så det är en brevlådeklubb.
Men det råder ju delade meningar om det här, som sagt, maxtaket. De som är emot beslutet om maxtak, vilka är deras argument?
Deras argument är att det ska vara snabbt och enkelt att börja spela golf. Du ska kunna gå in på deras hemsida då, till exempel Cloud Golf eller Happy Golfer. Ja. Och snabbt registrera dig och sen är du på banan. Och det tycker de öppnar spelet för fler som inte har spelat golf tidigare.
Och det här beslutet gör det svårare helt enkelt enligt deras sätt att argumentera?
Absolut.
Okej. Några av de så kallade brevlådeklubbarna har ju vänt sig till Konkurrensverket. Betyder det att sista ordet inte är sagt i den här striden?
Så är det sannolikt. Man får se, det blir en massa advokater som är inkopplat förmodligen. Jag skulle tro att det där kommer att ta både en och två vändor till. Men samtidigt så är det ett demokratiskt beslut som har fattats bland alla svenska golfklubbar där alla har varit med. Varje distrikt har lite som ett amerikanskt val haft sina röster som man har satt på ja eller nej-sidan. Så det de vänder sig till Konkurrensverket mot är ju det här att ha maxtaket och det vet ju katten om Konkurrensverket kommer gå på deras linje faktiskt. Jag tror Golfförbundet tar ganska så säkert på fötterna här.
Mm. Återstår att se då hur det går. Golfskribenten Martin Hardenberger var med oss här i P4 Extra och förklarade det hela. Tack ska du ha.
Tack. Or anyone.
three words I said too much. They're not enough. If I lay here, if I just lay here, would you lie with me and just forget the world? Forget what we're told before we get too old. Show me a garden that's bursting into life. Let's waste time chasing cars around our heads. If I lay here, if I just lay here, would you lie with me and just forget the world? Forget what we're told before we just lay here. Would you lie with me and just forget the world?
Snösvängen ut och jagar bilar. Snow Patrol med Chasing Cars.
Say all of you will see.
Robin, Show Me Love i P4 Extra. Strax lokala nyheter och sen gästas vi av Sveriges mest gränslösa människa. Om åtminstone tycker Perla Rainey Malmberg att hon är det.
Klockan är 12:30 och nu blir det lokala nyheter från P4 Göteborg. Och först om ett ökat fotbollsintresse bland kvinnor.
Kvinnors fotbollsintresse ökar stadigt i Göteborg.
Tycker jag också jag märker att många kvinnliga kompisar så engagerar sig i fotboll. Tycker det är toppen.
Anja Ekdahl som var på Gais allsvenska premiärmatch. En ny rapport från Göteborgs universitet visar att andelen kvinnor i Göteborg som har ett favoritlag i fotboll ökat från 27-37% på 20 år.
Det är en ganska stor ökning sedan 20 år tillbaka. Så att det händer någonting med fotboll och kvinnor.
Patrik Öberg forskade vid SOM-institutet. Fotbollsrapporten visar även att ett av Göteborgslagen nu har fler kvinnliga än manliga supportrar för första gången. Nämligen BK Häcken.
Vi spekulerar lite grann att det kan vara Häckens damlag helt enkelt som är väldigt framgångsrika och att det drar till sig kvinnliga supportrar.
Anja Ekdahl tycker inte att det är så konstigt att fotbollsintresset ökar bland kvinnor.
Jag tror generellt att kvinnor tar sig in på klassiska manliga områden. Fotboll är väl ett sånt.
Anna Olofsson, P4 Göteborg.
2029, då kommer A-traktorer få köras i 45 km i timmen istället för i 30. Det har EU-parlamentet och EUs medlemsländer kommit överens om.
De här reglerna ska införas i svensk lagstiftning 2028 och börja gälla 2029. Så för de som kör A-traktor här och nu så kommer det inte innebära någon förändring.
Mikael Andersson är presschef på Transportstyrelsen. Det handlar om ett helt nytt körkort kallat B1.
För att ta den här B1-behörigheten som man pratar om kommer det vara högre krav än för att få ta ett körkort AM som är där man kan köra A-traktor på idag. Det kommer krävas körprov och kunskapsprov så kommer det se mer likartat ut som det ser ut när man tar körkort för personbil idag.
Madeleine Blidberg, P4 Göteborg.
På ett par skidor viner speedski-medaljören Agnes Abrahamsson ner för backen i över 200 km i timmen.
Det är ju egentligen är det ju snabbast vinner. Det är den som når högst hastighet. Så är det ju rakt ner så fort som möjligt, alltid.
Under åket vill man stå så ihopkrympt som möjligt. Och trots de hissnande hastigheterna så kan det vara svårt att uppfatta farten själv.
Man reflekterar inte över ljudet, inte över vinden eller någonting så. Tills man ställer sig och ska bromsa. Då blir det lite grann som en käftsmäll. Det är inte förrän då man märker att det går lite fortare än vad man upplevt.
Trots Agnes nyligen tog hem ett VM-silver så har hon en lite annan syn på mästerskapstävlingen.
Jag brukar kalla det för rekordsport snarare än mästerskap. Man vill bara åka fortare och slå världsrekord eller svenska rekord.
Jonas Bolin, P4 Göteborg.
Nu fortsätter P4 Extra med Erik Blix.
Just det, och i P4 Extras gäststudio sitter idag en person som är Sveriges mest gränslösa människa och som inom ett par decennier ska vara antingen statsminister eller FNs generalsekreterare. Allt enligt egen utsago. Hon är dessutom poddare, tiktokare och Let's Dance aktuell. Och hon heter Perla Rainey Malmberg. Hallå där!
Hej! Vilken fin presentation!
Ja, vad känner du inför den?
Det var jättefint tyckte jag. Gud vad glad jag blev. Det är faktiskt, du är en av första som nämner att jag vill bli statsminister känns som, så att det gjorde mig glad.
Ja, vi ska komma till det så småningom. Men till att börja med, jag hör ju att du är lite hes. Har du återhämtat dig från din vinervals i gårdagens Let's Dance?
Ja, men det skulle jag ändå säga. Nu är det en ny dans idag så att det är bara att släppa gårdagen och gå vidare till den nya. Men jag hejar ju så mycket så att då blir man lite hes när man hejar på alla hela tiden.
Ja, du lyckades i alla fall avancera till nästa veckas program. Hur mycket tävlingsjävel bor det i dig?
Det bor nog faktiskt väldigt mycket. Just detta försöker jag låtsas som att jag inte är så tävlingsinriktad. Men jag tror inte man kan ta bort det från mig faktiskt. Jag älskar att vinna och kämpa. Och det är det bästa som finns i livet.
Ja. Och din pappa, skådespelaren Claes Malmberg, var ju med i Let's Dance för några år sedan. Då undrar jag, hur viktigt är det att gå längre än han?
Alltså, trot eller ej så är det faktiskt inte för viktigt. Det är bara att jag vill gå längre. Men liten drivkraft är det. Ja. Jag tror han tog sig 4 program, så att, det hade varit väldigt roligt att ta sig längre än honom. Ja. Men han är också, han har ju höfter från himmelen, så att jag förstår att han gick långt.
Han har höfter från himmelen, det är ett fint, det låter som en låt. Det är dock inte den låten vi ska spela nu. Vi kör istället Monday Morning med Melanie Fiona, och sen ska vi prata mer med dagens gäst Pelle Reini Malmberg. Fiona med Monday Morning i P4 Extra, där vår gäst idag är poddaren och tiktokaren Pelle Reini Malmberg, också aktuell i Let's Dance. Det vi har pratat om lite grann, det där du med dansandet. Då undrar jag, du har ju spelat handboll på hög nivå. Du måste ju vara van vid att träna hårt.
Ja, men det, absolut, det är jag. Och sen så sekunden jag slutade så slutade jag också springa och sånt, för att jag tycker det är tråkigt, jag gillar mest styrketräning i så fall.
Ja.
Men så att handbollen finns kvar, men man blir fortfarande trött. Det är man tränas konstiga kroppsdelar, känns det som, när man dansar.
Ja. Vilket är svettigast då, dans eller handboll?
Det är nog faktiskt handboll, måste jag säga. Du står aldrig still.
Men alltså, handboll måste ju vara den hårdaste sporten som finns, tänker jag ofta när jag tittar på det.
Och det är därför jag älskar den så mycket, för att man gör så mycket fula grejer och nyper varandra och det stångas och armbågas, och det är det som är roligt. Alltså jag älskar att bli nedslagen. Liksom.
Vilka är dina favorittricks när det gör att nypas och stångas?
Jag ska vara ärlig, det finns en grej när jag har tagit ner någon i försvaret så att den råkar trilla på marken. Då brukar jag låtsas så att jag trillar på deras ansikte, så att antingen knäcker de näsan ner i marken eller så får de liksom skrevet i ansiktet.
Oh my god. Ja.
Den brukade jag faktiskt köra, och det var nu när, alltså när jag sitter liksom och inte är på planen så tycker jag att jag var hemsk, men när jag väl var i den tiden så var jag, alltså det var det roligaste jag visste. Man var ju verkligen ful och de var ju fula tillbaka liksom. Det var verkligen en rivalitet.
Du låter verkligen inte som en sportslig person i det där sammanhanget.
Jag är lite osportslig.
Jag känner att jag måste liksom i god public service anda ta avstånd ifrån såna här metoder. Pröva inte.
Nej, jag gör inte det.
Nej, men vad är det, lockas det fram såna saker just i tävlingssituationer, eller varför är det en del av sporten, undrar man ju.
Nej, men alltså det är så mycket, för att när någon har tagit i dig hårt när du är anfaller, så vill ju du ge tillbaka när du försvarar. Så att jag tror man, om i början är det ganska lugnt och sen så bygger man upp liksom bara sån aggressivitet liksom. Men det är ju verkligen en del av sporten, det är ju liksom brottning med en boll typ. Alltså, det är verkligen så att det är så kul, det är så roligt.
Mm. Men du, har dans varit en del av ditt liv på något sätt tidigare?
Nej, jag gick väl på någon grej när jag var kanske 5-6, gick jag på någon kurs i 2 veckor liksom. men inte kurs, träningar, men jag har aldrig dansat liksom, och aldrig tyckt att jag var bra på det heller, så att jag väl försökt undvika så mycket som möjligt dansgrejer liksom.
Var det ändå självklart att tacka ja när du fick frågan från Let's Dance?
Gud ja, var så självklart.
Ja. Inte en sekunds tvekan alltså?
Typ inte, alltså. Det var verkligen ett klart ja. Så himla kul.
Du har ju tusentals följare i sociala medier och miljontals människor ser dina klipp på TikTok. Har din medverkan i Let's Dance gjort att du har fått någon annan publik?
Men det är ju liksom mer familjer och kanske lite äldre som tittar, och det är ju jättekul. Så att det är ju massa olika. Det känns som ett samlingsprogram nästan där alla är med. Så att absolut ny publik tror jag, men också fler som stör sig.
Hur stör de sig?
Nej, men jag vet inte, de kanske... Man har ju ett nytt språk i ungdomen idag. Jag vet inte om det är positivt eller negativt, men folk liksom, man tänker inte sig för helt när man pratar inte som man gjorde förr helt enkelt, utan det är mycket svordomar och det är nya begrepp, så att det är väl något sånt som kan locka folks irritation, tror jag.
Jag som är ju så himla gammal då, jag kan ju säga att ungdomar har alltid haft ett nytt språk som de äldre har retat sig på.
Ja, det kommer nog aldrig dö ut faktiskt.
Nej, men jag tror inte det. Men du, vad vill du förmedla till de som följer dig idag?
Gud, jag vill verkligen bara förmedla glädje och lycka. Det är mitt mål i livet. Jag vill bara att folk ska må bra faktiskt. Det finns ingen större liksom, vad ska man säga, tillfredsställelse än att se andra bli glada och må bra, och att man har haft en liten del av andras välmående. Det är det bästa jag vet faktiskt. Så att det är verkligen det. Och det är också därför jag har velat bli statsminister och generalsekreterare, för att jag vill göra jorden till en bättre plats. För att det behövs mer godhet i världen, tror jag.
Men hur ska du hinna med det då? Med allt som du håller på med? Eller när ska du hinna med det?
Ja, men jag ska börja plugga snart, och så får jag köra det här samtidigt liksom. Så att, men jag tror inga mål är för stora så länge man tror på dem.
Du och din pappa Claes, ni gör ju en del klipp ihop.
Ja.
Hur ser arbetsfördelningen ut mellan er? Vem är det som bestämmer?
Det är nog jag som bestämmer just på klippen, för att, i och med att han inte vet så mycket hur en telefon eller elektronik fungerar. Men han är så duktig. Jag säger vad han ska göra och gå på känsla och säga någonting, alltså Jag säger bara ramen och så kör han liksom. Så att han är väldigt talangfull på TikTok måste jag säga. Nej, många tycker om honom där.
Han verkar ju väldigt foglig, men han kanske är rädd att du lägger krokben för honom och knäcker näsan.
Nej, gud, nej. Inte för folk jag gillar.
Nej, det är klart. Du är ju, och det märker vi nu också, du är väldigt frispråkig. Du pratar om allt och i de här olika sammanhangen så kan det vara allt från sex till fyllor och psykisk ohälsa. Men sätter du någon gräns för vad du kan prata om offentligt?
Jag tror jag sätter en gräns för när det blir något som skadar mig liksom. Så att alltså, jag pratar om det mesta. Jag skulle säga jag pratar om 90% av allting, men jag sparar också det som jag inte vill att folk ska veta, för att det kommer såra mig för mycket om folk vet det liksom. Men jag tycker vi har blivit så himla, folk är så liksom rädda i dagens samhälle och vågar inte yttra sig, vågar inte ens säga vad de tycker. Och det är viktigt, och om jag kan visa vägen för någon så är jag mer än glad över det. Liksom. Mm.
Men om jag ändå undrar över det då, du säger ingenting som kan såra dig,
ja.
Men att såra andra, det är du inte rädd för?
Gud jo, alltså det är verkligen. Alltså, när någon säger till mig att de har tagit illa upp och liksom mått dåligt över något jag har gjort, då går jag sönder verkligen. Mm. Nu händer det inte alls ofta som tur är, men det har hänt en eller två gånger och då så blir jag jätteledsen och så försöker jag åtgärda problemet. Ja. Men nej gud nej. Men sen att, liksom, att folk blir generade eller att de liksom tycker att oj så pratar man inte eller så säger man inte eller så gör man inte. Det skiter jag fullständigt i. Det kan de leva med.
Lite dålig stämning, det kan vi stå ut med.
Gud ja.
Lite skämmig stämning, lite generade blickar kan vi också stå ut med.
Det är väldigt roligt, särskilt när man är den som har gjort det generat i rummet faktiskt. Det får stå för dem att de blir generade, jag säger bara vad jag säger.
Och det säger alltså dagens P4 Extra gäst Perla Reini Malmberg.
It was always you.
Birds of a Feather, Billie Eilish. Så fick jag en tupp i halsen. Inte bara fågelns fjädrar, alltså, utan hela fågeln fastnade i halsen på den avannonsen. Det är Perla Rainey Malmberg som är min gäst i P4 Extra idag. Vi har pratat mycket om poddare som du är, TikTokare som du är och din framfart i Let's Dance. Nu tänkte jag vi skulle prata lite grann om var du kommer ifrån. Du bor ju i Stockholm, men du växte upp i Lund.
Exakt, eller i Skåne. Jag bodde ju lite utanför Lund och lite så, men mest Lund.
Hur var din uppväxt?
Ja, alltså familje, om man kollar på familjen så var det en dröm. Jag har alltid fått så himla mycket av föräldrar och syskon och så mycket kärlek och liksom varit så bortskämd och allt så här. Så att familjesätt så var det verkligen fantastiskt. Sen så var jag väldigt stort byggd. Jag vägde 5,5 kilo när jag föddes.
Vilket oj!
Ja, det var en riktig kloss liksom. Så att jag blev väldigt retad som barn för att jag var större liksom, vilket ledde till olika problem och psykisk ohälsa liksom. Så att jag tyckte nog inte om så mycket att vara bland folk, utan jag tyckte mest om att vara hemma, och jag hade inte så mycket vänner heller liksom, så att jag höll mig mest för mig själv och showa och dansa hemma framför dem jag visste som tyckte om mig för den jag var liksom.
Du har ju berättat om det här också, om problematik med ätstörningar och depression. Hur illa var det när det var som värst?
Alltså jag faktiskt, för 2 gånger i mitt liv så har jag tänkt att avsluta mitt liv, och så det är väl det värsta man kan, värsta liksom nivån man kan vara på. Mådde väldigt dåligt, och man känner ju ofta liksom när man mår så dåligt så att man känner att det finns inte ens någonting kul längre och det finns inte en mening. Det är det värsta man kan känna i livet, så att det var verkligen på botten.
Ja, och samtidigt så beskriver det, blir nästan som att du beskriver 2 olika liv. Dels den här familjedrömmen då med 2 föräldrar i kreativa yrken. Claes Malmberg, skådespelare, sångerskan Fatima Rainey. Och så det här andra då.
Ja, men det var verkligen så. Och jag har alltid försökt liksom vara en stark person, men jag har verkligen inte varit en stark person, och det har varit väldigt, väldigt jobbigt stundtals. Men då, det är ju familjen som har räddat mig, annars hade jag inte suttit här idag om jag inte hade min familj som var det dröm jag kom hem till.
På vilket sätt har de stöttat och räddat dig?
Alltså min mamma har verkligen varit, alltså hon har kommit hem från jobbet, hon har funnits där, hon har pratat med mig, hon har försökt fixa liksom med psykolog. Alltså hon har verkligen varit så här, hon har aldrig en sekund gett upp hoppet, utan hon har bara kämpat och tagit mig och hennes barn framför allt annat hela vårt liv. Så att hon är verkligen bara en ängel, en levande människoängel verkligen.
Men när man hamnar i såna här djupa problem så kommer det väl nästan alltid någon vändpunkt. Kan man identifiera den? Gjorde du någonting för att vända det, eller var det ni tillsammans, eller var det något annat som hände som gjorde att det vände?
Jag tror någon, jag kan inte komma på exakt när vändpunkten var. Jag vet inte om den har, om jag haft en hel vändpunkt liksom. Sånt är ju svårt att bara få bort från den för alltid, men jag minns när jag slutade bry mig om vad folk tyckte om mig. Det var någon gång under gymnasiet. Och det gjorde jag ganska snabbt. Jag var så här, nu skiter jag i vad folk tycker. Nu gör jag det jag vill och så hoppas jag att det blir bra. Och byggde liksom upp ett självförtroende och så där. Så att där var väl en vändpunkt när jag bara slutade bry mig så mycket och bara gjorde det jag ville. Och jag har alltid gått min egna väg. Jag har aldrig följt någon annans väg. Men där gick jag verkligen på 100% min egen väg liksom.
Vad hände då?
Jag tror inte folk förstår lyckan när man väljer att gå sin egen väg. Folk är väldigt bra på att följa andra stigar för att de inte vågar sticka ut, för att om de då gör bort sig så tror de att fallet är högt. Men det finns inget bättre än att gå sin egen väg och sen lyckas på sin egen väg och kolla på alla andra liksom. Jag kan inte mer än att verkligen rekommendera att bara göra sitt egna race, verkligen köra sitt egna race.
Hur kom det sig då att du började lägga upp klipp på TikTok?
Det var jag och min bästa kompis Elise och Ebba heter de. De var bakom kameran, så skämtade vi lite bara och sa, ska vi göra någon kille, någon som du har dejtat typ. så improviserar vi. Fortfarande bara improvisation hela tiden. Och körde, och så fick den liksom 1,5 miljoner visningar. Så vi fortsatte och fortsatte, och sen så är vi här idag.
Mm. Hur mycket har det betytt då?
Att det blev som det blev, eller?
Ja, men att det gick så bra, höll jag på att säga. Hur mycket har TikTok betytt för dig i att bygga en stabil, trygg känsla i dig själv?
Alltså, TikTok har betytt jättemycket för mig, och det har varit väldigt roligt, och jag har fått så mycket kärlek det här taget jag hållit på. Så att det har betytt jättemycket med alla fina människor. Sen har det självklart också folk som är elak och skriver hemska saker, och det har väl också påverkat på sitt sätt, men, ja, men främst positivt skulle jag säga.
För många unga människor så kan ju sociala medier vara rent nedbrytande också.
Ja gud, det ser vi varje dag. Mm. Ja, gud ja.
Det här att dina båda föräldrar är i kreativa yrken, har det gjort att det var självklart för dig att hålla på med underhållning?
Nej, det har faktiskt inte alls varit självklart. Jag har alltid tänkt att jag ska bli statsminister. Och min bror, han håller ju på med teater och går på teaterskolan i Skara. Uh-huh. Och jag har bara tänkt att det är inte den vägen jag ska ta. Jag ska bli statsminister liksom. Mm. Sen så hände det här, och då märkte jag hur roligt det var. Och då var jag, ja, men då kan vi lika gärna köra på det här också så länge. Och sen så kan jag köra statsminister sen.
Och offentligheten har du väl blivit van vid eftersom dina föräldrar lever i den. Har det lockat eller avskräckt?
Jag vet inte, jag är så inspirerad av mina föräldrar, vad de än hade gjort liksom, så att de ser alltid upp till dem och tittar på dem och avundas dem liksom, eller vad man säger. Men jag tror inte att jag tyckte det var väldigt roligt att vara med i kändislivet när jag var liten, och sen så brydde jag mig inte så mycket när jag blev äldre.
Nej. Men nu har du sagt det några gånger här att du ska bli statsminister, så din sista fråga, den får du svara på ganska kort. Du måste ju vänja dig vid att försöka hålla svaren korta nu om du ska bli en bra politiker, tänker jag.
Ja, gud ja.
Ja. Vad blir din första åtgärd som statsminister?
Oj, det var en jättesvår fråga. Jag kommer inte kunna svara på den snabbt, helskott. Vet du, det blir att göra allting bättre bara. Att göra allting bättre.
Ja, det är en bra slogan i alla fall.
Och nej, vet du vad det första jag ska göra är? Det är att det jag säger att jag ska göra, det ska jag göra. För det gör ingen politiker. De säger att de ska ge oss guld och gröna skogar, och sen så vänder de på kappan. Så det ska jag aldrig göra. Det är det första.
Vi ses om 5 år när du är statsminister, så ska jag hålla dig till ansvar för det uttalandet. Är det okej?
Det blir jättebra.
Tack så mycket. Perla Reini Malmberg, dagens gäst i P4 Extra.
Tack.
G6an mellan Uddevalla och Munkedal. Det är så att vid Norra Torpmotet, 96an där, om man åker då i norrgående riktning, är det ett barn då som går längs vägen på E6an. Södergående körfält, men går då i riktning mot Munkedal. Polis är underrättad på väg till platsen. E6an alltså, Norra Torpmotet norrut då, ett barn som går längs vägen, tar extra försiktigt. Is my troubles, that's what you do. Brother, love is divine, and it's yours and it's mine, like the sun. At the end of the day, we should give thanks and pray to the one. Have I told you lately that I love you? Have I told you there's no one above you? Come on.
Take away my sadness. Ease my troubles, that's what you do.
En av mina favoritlåtar här faktiskt, Have I Told You Lately med Van Morrison tonar ut. Det är P4 Extra att lyssna på nu. Dags för Ekot med Daniel Klar.
Ja, klockan är ett. Här blir det Ekonyheter. I över en vecka har den svenska journalisten Joakim Medin suttit fängslad i Turkiet utan att någon formell anklagelse riktats mot honom. Hans fru Sofie Axelsson är mycket orolig.
Det har varit väldigt tufft såklart, oroligt. Samtidigt så vet jag att han är en väldigt stark person. Han har varit med om liknande saker förut.
Det är ju vanligt när journalister grips att man utvisas ganska omgående. Varför tror du att det inte har hänt i det här fallet?
Det är jättesvårt att svara på. Det var ju självklart ingenting som någon av oss kunde förutse. Han skriver själv i sitt brev att han är väldigt ledsen att det har blivit som det har blivit.
Inga nyheter har framkommit om Joakim Medins fängslande sedan den svenska utrikesministern Maria Malmer Stenegard samtalade med sin turkiska motsvarighet i fredags. Och ovissheten är inte lätt att leva med, säger Sofie Axelsson.
Det har varit svårt.
Vilket stöd har du fått från svenska myndigheter?
Jag har en positiv bild av att de gör vad de kan i den här situationen.
Sofie Axelsson, reporter här Anna Larsson. En man har begärts häktad på sannolika skäl misstänkt för mordet på en 35-årig kvinna i Hässleholm i torsdags, rapporterar P4 Kristianstad. Mannen och kvinnan ska ha känt varandra sedan tidigare enligt åklagaren. Ett av de största hoten mot Sveriges granskogar, granbarkborren, kan ha haft en tuff vinter i och med det milda vädret på många håll i landet. Mattias Sparv jobbar på Skogsstyrelsen.
Är det plusgrader så är inte barken fastfrusen där barkborren också övervintrar. Så att då är det ju lättare för exempelvis hackspettar att pika bort barken och komma åt granbarkborrarna.
Även svampar och parasiter som insekten inte gillar har trivts i mildvädret, berättar Mattias Sparv som är expert på granbarkborren på Skogsstyrelsen.
Så att jag tror att den här milda vintern den missgynnar granbarkborren.
2018 så tog insektens härjningar fart på allvar.